Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Idag så diskuterar vi en färsk skandal, nämligen finsk fylleskandal i OS. På det här sättet så rubricerar svensk media fallet med backhoppningstränaren som skickades hem från OS på grund av sitt festande. Och nu visar det sig att samma tränare verkar ha haft problem redan i fjol och bland annat de missat ett flyg hem tillsammans med laget från en tävlingsresa. Ja, hurdant är förhållandet till alkohol inom toppidrotten och hur hanteras problem som uppstår? Det ska vi diskutera här idag. I studion med mig i Helsingfors har jag Jonas von Wendt, sportjournalist vid Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tackar.
Sen så är Mikaela Ingberg med oss också, tidigare toppidrottare. Välkommen.
Tack, tack.
Spjutkastare med många OS i ryggsäcken.
Ja, det stämmer. Ja. Både som aktiv och ledare och, det och så kallad tävlingsturist.
Precis. Och så har jag med mig också en journalist till, nämligen Pekka Holopainen som är sportjournalist här vid Yle och befinner sig just nu i Italien där det alltså pågår vinter-OS. Välkommen Pekka Holopainen.
Tack, tack.
Ja, där hörde vi dig. Ja, det där, jag tänker...
Just har jag frukost, så jag har inte tom mage, typ Igor Medved.
Ja, vi talar alltså om Igor Medved som är alltså den slovenska alltså tränaren, cheftränaren för herrarnas backhoppningslag, alltså landslag i backhoppning. Och han skyllde då sitt fylsiga beteende på att han hade tom mage. Och det, jag måste bara förklara den här vitsen ifall det hade gått någon förbi. Men jag tänker börja med att kasta bollen till dig, Pekka Holopainen, eftersom du befinner dig där på ort och ställe, så att säga. Hur har den här diskussionen gått kring det som hände efter att alltså Igor Medved skickades hem?
Ja, jag skrev en krönika igår om liksom det långa förhållandet mellan alkohol och backhoppning i Finland. Och nu ser det ut så att det äktenskapet närmar sig sitt slut. Alltså det sättet som skidförbundet och OS-kommittén hanterade den här saken, så jag tror att för typ 20 år sedan hade han inte skickats hem. Då fick man vara full i OS i hans position. Om det inte blev några överslag. Men nu är det andra tider och attityder tydligen.
Vad tänker du om det här som nu en av kvällstidningarna hade plockat fram här redan igår? Att det visar sig att samma tränare redan i fjol har missat bland annat returflyget hem på grund av något liknande problem. Då lite för mycket alkohol den gången också.
Och det därför... Jag kan säga bara att för 2 år sedan då han rekryterades till Finland av Mika Kojonkoski, så fick jag ett samtal från en slovensk journalist som jag personligen känner mycket väl, som är insider i slovensk backhoppning. Och han sa att ni tog Igor Medved och det är en stor överraskning här i Slovenien på grund av vissa saker som du kanske anar vilka saker jag menar. Så någon överraskning var det inte på det viset.
Nu undrar jag att det att vi fattar ett sånt beslut och att det då tydligen har hänt tidigare, och jag har åtminstone inte läst om det tidigare, så att, eller för mig var det en nyhet att det här hade hänt förut. Vad säger det här om hur vi alltså hittills kanske du har sett på sådana här problem inom idrotten? Jag börjar med Jonas von Wendt.
Jag menar, de här problemen som Pekka sa mycket riktigt har ju funnits i decennier och jag menar, de finns ju fortfarande, men kanske att det nu håller på att ändras lite och förändras i en bättre riktning. Så jag tycker att det här måste ändå återknyta till vad Pekka sa om att det här var alltså allmän kännedom att han har problem med alkohol i Slovenien. Så då frågar man ju sig att det finns ju ändå ganska många backhoppningstränare och skidtränare ute på marknaden, att man frågar sig att hur väl hade man här som arbetsgivare i Finland scoutat den här personen? Jag menar, om det fanns de här skandalerna redan från början, så känns det lite dumt att ens ta en risk.
Eller handlar det om det att man inte förstår vad alkoholproblem kan, alltså vad alkoholism kanske också är för en sorts sjukdom?
Ja, alltså jag tror att många, alltså tyvärr så tror jag att hemskt många människor fortfarande lever i den villfarelsen att folk dricker för att de tycker att det är roligt att dricka. Men i hemskt många fall, det här ser jag tänker inte uttala mig i det här fallet, jag känner personen överhuvudtaget, men oftast är det ju nog så att människor som dricker i ska vi säga, på allmänna tillfällen och det där gör bort sig, så det där, det ligger ju oftast någonting lite mer allvarligt där.
Det var lite först sen man börjar prata om det när det kommer över nyhetströskeln så att säga. Men Mikaela Ingberg, du som också har haft sån här, du har också haft en position i Finlands olympiska kommitté och också jobbat med lagledning och tränaruppdrag och sånt här och kött om läger, bland annat för friidrottare. Hur tar man upp den här diskussionen om alkohol och idrott?
No, väldigt på olika sätt tror jag i olika sammanhang och det här. Jag tror lite för att kommentera Pekkas och Jonas kommentarer så jag tror att det lite visar på alkoholets roll i det finländska samhället. Att det är kanske någonting som man inte hemskt gärna ser som ett problem utan man förringar det. Vilket också förstås avspeglas lätt i idrotten. Att i dagens samhälle som kräver då transparens och ett annat, man har koll på saker på ett annat sätt. Så jag minns i alla fall bra att det här under min tid i olympiska kommittén så både junior OS eller olympiska sammanhang som olympiska kommittén var ansvarig för, men också stora OS. Så varje idrottare, tränare, ledare skrev inför resan under ett avtal där det ingår bland annat en regelverk om alkohol. Och
vad står det i det regelverk?
Nu har jag inte hunnit söka fram det. Det är förstås 10 år sedan, men det är i princip nolltolerans. Att precis som det här Janne Hänninen igår lyfte fram någonstans där jag såg en intervju med honom så lyfte han fram att de har tydliga regler och de agerar tydligt enligt dem. Men att precis som det lyfts fram så det att man anställer en som eventuellt har ett problem. Och precis som du säger att vi vet från finländska idrottshistorien att det kan... De problemen kan vara väldigt stora och personliga problem. Att det är absolut ingenting som kan förringas utan det krävs tydlig kommunikation kring det här. Och i bästa fall har varje förbund, det har jag inte koll på, men olympiska kommittén vet jag att i alla fall under min tid så hade vi ett avtal som man skrev på.
Men jag förstår att det inte är liksom nolltolerans. Alltså, så uppfattar jag från vissa tidningsuppgifter här att det liksom är tillåtet nog att dricka ett glas med sin mat på, om man är i tränaruppdrag. Men därför menar jag att den här gränsen är ju då kanske diffus. Jag vet inte, alltså Pekka Holopainen, jag hörde att du ville komma in där. Varsågod.
Jo, alltså det är absolut ingen nolltolerans. Men OS-byn, eller OS-byarna i det här fallet, så de är alltid liksom torra. Där finns det ingen alkohol. Jag vet att det har smugglats in vid många tillfällen, men någon försäljning eller sånt där, det finns inte. Alltså, det här med nolltolerans, jag tror att det inte heller skulle vara en bra grej. Vi har liksom 25 NHL-stjärnor i laget som kanske vill se lite på Milano någon kväll, ha ett glas vin och så vidare. Det är en annan sak. Och så måste jag säga det här med backhoppningen, att man inte så liksom artiklar om Igors eventuella svårigheter med det här sprit. Så då Finland liksom tappat sig fotfäste i backhoppningens internationella topp så finns det ingen kontroll längre. Tidigare reste man liksom runt med laget hela tiden, man såg alla världskupstävlingar och så vidare. Då hade man vetat om det här eventuella problemet mycket tidigare. Det kan jag garantera. Det är ingen som liksom reser med laget längre från oss från journalistsidan.
Jonas?
Ja, jag tror att just den här nolltoleransen, det måste ju alltså fattas säkert från fall till fall och evenemang till evenemang. Men det här är ju sånt otroligt spektrum av idrottare med helt från olika bakgrunder, olika samhällsskikt och för att tala om att just att NHL-spelarna är ett bra exempel. De är vana att, jag menar, det är ju ett kutym i NHL att du går efter en match och går och tar en biff och ett glas vin. Så att det är ju att alla ska gå, men det är förstås det är ju en svår linjedragning att det där Och sen, men att nolltolerans så brukar ju oftast leda till det att det blir ju den här förbjudna frukten. Att om någonting är totalt förbjudet så då blir ju viljan och uppfinningsrikedomen att det där att få tag i den här förbjudna frukten ännu större.
Ja, för tonåringar, ja, men för vuxna
jag
människor.
Jag tänkte just säga det här, Bettina, att det känns att jag kan framhålla att jag är kanske lite svartvit på det viset i det här ämnet, men att jag minns ett, det var ett mästerskap med underåriga, men med många olika grenar med. Och det här, jag hörde till, jag jobbade då vid Olympiska kommittén och var lagledare. Och i den tävlingen så hade vi nolltolerans för det var juniorer som var underåriga. Och då fick jag faktiskt en förfrågan av en tränare att får jag lov att gå på en öl ikväll? Och jag sa åt honom att jag kan inte ge ett sånt lov till det, att vi har alla skrivit under samma avtal där det står att vi är ansvariga för de här underåriga och det här, och det gäller nolltolerans. Och det här, då sa jag åt honom, jag kunde inte låta bli, kanske det speglar min svartvita syn på det, att om man inte under en vecka, en eller två veckors resa på ett mästerskap där man försöker uppnå bästa möjliga resultat kan vara utan alkohol, så då kanske man måste fundera över sin egen situation. Men det är precis som ni säger, att det gäller ju olika från fall till fall och så vidare. Men det här med att lockas med att på något sätt inte kunna följa regler, så det känns lite löst.
Men vad finns det för riktlinjer? Vad gör man om man märker att det finns ett problem? Och det här borde ju ha märkts då senast då när han missade flyget då i fjol, men vad gör man för att jag får den där känslan man säger att no, vi sa nu åt honom och här är det att du får en varning att du gör inte om det här.
Men det finns, ja.
Varsågod.
Jag tror att jag menar, det gäller väl samma lagar som det gäller i allmänna arbetssamhället här, att du får en varning och sen ska du då erbjudas vård. Och sen är det väl ännu en varning efter det. Efter det så kan man alltså avbryta ett arbetsförhållande.
Men vi vet ju inte, men du tror...
Ja, jag hoppas att det är på det sättet. Men att det är svårt att säga, men de detaljerna inte åtminstone har jag inte sett någonstans.
Okej, men kanske jag har svar på den här frågan.
Varsågod.
Ja, alltså Igor hade ju ett nytt kontrakt fram till våren 2028. Och det har inte publicerats ännu av skidförbundet. Själv vet jag inte, men jag vet att ett sådant kontrakt finns. Men efter denna säsong så finns det en optionsklausul i kontraktet. Och det tror jag att förbundet kommer att använda vid det här tillfället. Alltså, om de vet att någonting om Igors eventuella svårigheter så har de inte tagit det på världens största allvar i alla fall. Jag menar att de gjorde ett nytt kontrakt med honom för att han är en utmärkt coach.
Men just det här, det är ingen av oss vet att han har erbjudits vård. Eller hur?
Nej, det har man inte gjort. Det kan jag garantera. Det är jag säker på.
Hur kan du vara så säker på det?
Det är inte sånt man gör i idrottsvärlden. Man bjuder inte på vård. Man säger, sköt ditt problem hur fan du vill.
Det låter ganska, för att Erika sa Jonas von Wendt att det är som vilken arbetsavtal som helst och då finns det lagar och regler man ska följa.
Det här beror igen hemskt mycket på att vad det är för gren och vilka takorganisationer, förbund och så vidare, att vissa sporter har ju helt, till exempel NHL, det finns ju exempel på finländska spelare också som inte har vill gå med i det här.
Och som du sitter i rätten.
Ja, igen. Exakt, det samma. Och här, jag tänkte komma kanske lite åsnebrygga till det, att här handlar det också om det att alla ska ju få en möjlighet att bli av med sitt beroende. Men att till 99% så handlar ändå om att det måste finnas en vilja för den här individen i fråga om att faktiskt vilja bli sprit- eller drogfri. Och det där, vissa har det och vissa har den här att det, liksom, det helt enkelt inte finns i en tankevärld att sluta med det. Men om vi tittar på ishockey så finns det ju bra exempel på båda att just nämna...
Man ger hellre upp en karriär,
ja. Ja, precis. Karalahti och det där. Och så har vi åt andra hållet så har vi Marko Jantunen som var riktigt, riktigt illa ute. Och höll på att dö och hade torpederna efter sig och lyckades skravla sig på fötter. Och nu för tiden så hjälper folk att bli av med rusmedelsberoende. Så att det, om viljan finns så är väl allt möjligt. Finns inte viljan så är det ju svårt. Jag vet inte i Sloveniens fall nu, det kanske Pekka vet bättre om, men på basis nu vad man nu har läst och hört så kanske inte viljan heller är så stor att sluta med det.
Ja, det är ju precis som Jonas lyfte fram, så man borde ju i dagsläget kunna se det som vilken arbetsplats som helst, men det verkar vara svårt, som Pekka också lyfte fram, att inom idrottsvärlden sen förstå att på något sätt ta tu med det, med problemet, om man har anställda som har ett problem, att det känns som ett väldigt känsligt ämne.
Och när man snackar om individuella idrottare, typ backhoppare eller skidåkare och så vidare, de har ju ingen arbetsgivare. De jobbar för sig själva. Kanske spegelbilden kan liksom ge befäl. Gå till vård, jag vet inte.
Ja, men tränarna är så att säga anställda. Har någon form av anställningsavtal eller förhållande i alla fall.
Och bättre när det här vill jag liksom betona att backhopparna själva, liksom idrottare, de dricker inte alls så mycket som de gjorde förr i tiden. Liksom det här programmet heter Slaget efter 12. Så i min tid så har jag mött med världens bästa hoppare precis efter 12 i olika barer, i Kuusamo till exempel. Det gör man inte längre. De har helt andra liksom vanor i nutiden än de hade i typ Hautamäkis och Ahonens tid. Som var utmärkta idrottare, missförstå mig inte, men...
Ja, jag kan kanske nämna här för... Jag måste nämna här för lyssnarna alltså att Pekka Holopainen också har gjort författarkarriär lite och skrivit också en bok bland annat just om Janne Ahonen. Och det är alltså en av våra genom tiden alltså bästa backhoppare. Och också de bekymmer som han har haft. Finns det mera problem med, jag vet inte, nu får ni riktigt med fingertoppskänsla säga, finns det mera problem med alkohol och sådana beroendesjukdomar just inom idrottsvärlden än annars i samhället? Eller återspeglar det här samhället? Till exempel dig, Pekka Holman.
Okej, istället av att dricka så tror jag att olika läkemedel har tagit liksom alkoholsplats i det här. Sömnmedel och värktabletter och sådana där grejer. Som är också liksom beroendeframkallande, eller hur? Så, och om man är oförsiktig med dem så kan man till och med åka fast i dopingtest och så vidare. Så jag tror det har blivit ett större problem med tanke på det här liksom hur man ska... Ja, hur man ska bli full.
Vad säger du, Mikaela Ingberg?
Det säger ju förstås. Vi har en lång historia kring alkohol inom idrottskulturen i Finland. Och precis som det har lyfts fram så det har sett lite olika ut i olika grenar. Och någon sport har kanske kunnat hålla sig bakom kulisserna och någon annan har lyfts fram. Och syns desto mer i tidningsrubrikerna. Men att man hoppas ju att det förändras. Och jag tror att i samband med att kraven på idrottare, alltså nu pratar jag om prestationskrav, och marginalerna blir allt mindre om du vill klara dig och komma upp och klara dig i världstoppen. Så i samband med det så sätter det också andra krav på hur den idrottskultur man måste bygga upp. Att det kan hända, jag har kanske som tur var inte, har jag inte behövt bekanta mig med det som Pekka tog här fram med det här sömnmedel och annat, eventuella droger, men att det här, det handlar ju, först och främst så handlar det ju egentligen om idrottares och tränares välmående, både fysiska och mentala välmående, för att vi vet ju att det är ju kanske, okej, det finns den här feststämningen och alkohol och droger förknippat till den, men det finns ju också minst lika starkt och ofta kanske i samband med att det blir problem, så finns det kanske annan press och som man försöker komma bort från genom att sen då ta till någon form av läkemedel eller annat.
Men alltså arbetet som idrottare eller tränare också, så det är ju bägge sådana som, om man talar om det som ett arbete eller en karriär, så är ju sådana som utsätts, precis som du säger, för väldigt hård press. Kanske mer en snabbköpskassan i närbutiken.
Ja,
och
ganska mycket spelat individuella idrottare och tränare. De är ganska mycket för sig själva också. Att hur hanterar man den där pressen, trycket, kritiken som kommer lite härifrån och därifrån? Att går man mycket på sociala medier och så vidare så kan du ju få en ganska obehaglig upplevelse där. Och det där. då kan ju, för vissa kan det ju då vara tröskeln betydligt lägre att kanske vet du, lugna ner sig med att ta ett piller eller ett, vad heter det, glas av någonting. Ja, det är ju helt mänskligt.
Hur borde nu, alltså här Pekka Holopainen sa redan att här har lagledningen och Finlands, alltså ska vi säga Igor Medveds chefer, agera på det sättet, ryggen rak och rak på sak, att han fick genast åka hem från OS. Vad borde man göra sedan?
Det är ju, nu ser jag ju att det är hans arbetsgivare som ska ta en ordentlig diskussion och om man då anser att han behöver hjälp, så är det ju, ser ju nog det som arbetsgivarens ansvar. Att sen förstås är det ju, ingen kan ju tvingas till någonting sånt, utan att om du inte villig till att ta emot hjälp, så då är det ju inte, då kanske det också, precis som Pekka sa, att det finns en klausul eller en option för hans avtal, så då kanske han inte uppfyller de krav som ställs i framtiden på honom. Att då betyder det att han missade kontraktet, men att nu är det ju ansvaret ligger ju i första hand på den arbetsgivare han har.
Men vad anser du, Pekka Holopainen? Hur borde man göra nu? För man kan inte lämna det vid det här nu. Att nu har han åkt hem och så pratar vi aldrig mer om saken.
Jag tror liksom att det man gör nu är att man väntar ut tills liksom våren kommer och då tar man ett kort snack om att tack och adjö och vi har en ny coach. Hej då.
Men det är ju brutalt. Ur ett mänskligt perspektiv.
Det kanske är brutalt, men det är realism också. Jag kanske är lite cyniker, men jag har ingen ideell bild om världen överhuvudtaget. Så där ska man göra, det är jag nästan säker på.
Vad säger du, Jonas?
I en perfekt värld så skulle de ta ett långt samtal och det där förlänga hans kontrakt och skriva ännu in en klausul där och det där ger honom då en chans till lite rehabilitering om man behöver det och själv vill vad heter det, gå igenom det, men det där, men nu ligger det ju nära till hans, om det nu en gång finns en klausul och du har en person som man på förbundsnivå vet att har problem med det här, så då är det ju nog det lättaste sättet för EU att helt enkelt säga att vi förlänger inte, att du har inte uppfyllt de här kraven som vi ställde då när vi talar om det här kontraktet, att förlänga det.
Men om vi talar om idrott också som en sån här, man talar ofta om det som någon form av att man ska föregå med gott exempel och kanske också statuera exempel, men föregå med gott exempel och ge goda modeller för idrottande unga och allt det här, så har det väl en betydelse hur man hanterar ett sånt här case också i offentligheten.
Det har det absolut. Ja. Jag tror ju överlag att jag tycker inte att sociala medier har inte gjort någonting bättre i det hela världen överhuvudtaget, men kanske i sådana här fall så tror jag faktiskt att den här benägenheten att göra bort sig, åtminstone offentligt i fyllan, så har nog blivit betydligt högre, för att risken att du förevigas på något sätt på någon mobiltelefon eller något sånt är ju överhängande hela tiden. Och det är ju bra just med tanke på den här förebildsaspekten. Att jag menar, det är ju inte hemskt många år sedan som guldfirande hockeylejon och ledare var alltså stupfulla när de kom hem från, jag kommer inte ihåg från vilken stad det var. Men, och det var just den där andemeningen när någon raglade ner för trapporna från flygplanet, att det här var liksom roligt. Så man, roligt var det kanske inte, utan mer liksom tragikomiskt. Att, och det här liksom upprepar sig. Att det här tycker jag ändå att det var bra att de tog tag i det här problemet nu. Kanske lite för sent, men ändå gjorde det nu och statuerade något sorts exempel på att det här funkar inte och det här tolereras inte. Men om det skulle skötas riktigt bra, så skulle de ju också nu köta den här smutsbyken lika fint och gå till botten och liksom göra allting som nu kan anses vara inom rimlighetens gränser för att både försöka hjälpa vad heter personen i fråga, förutsatt att han vill ha hjälp.
Men jag tänker också som arbetsgivare att visa att man hanterar det här på ett ansvarsfullt sätt, för att det här är ett problem i många arbetsplatser i Finland, det här att man inte riktigt pratar om de här frågorna öppet. Pekka Holopainen.
Ja, jag måste säga liksom att tidigare hade du vunnit liksom typ 5 OS-guld, 4 VM-guld, backhoppningsveckan och världscupen och allt möjligt, så var du inte en perfekt backhoppare om du inte hade gjort bort dig med alkohol vid något offentligt tillfälle. Så var det bara. Och då skrattade man och då var det roligt. Precis som Jonas sa. Så.
Ja, man,
på det viset har saker och ting förändrats. Tack och lov.
Mikael Engberg.
Ja, man hoppas ju förstås att nu när det här rubrikerna har säkert de flesta finländare sett i någon form och det väcker förhoppningsvis diskussion. Och just det här att vem har ansvar och vad är ansvaret idag? Och kanske man kommer förhoppningsvis så långt att man också diskuterar att vilken hjälp som de ansvariga borde erbjuda. Så att man kommer fram till det här att om vi ändå jämför hur idrottsvärlden och idrottskulturen såg ut för 20, 30, 40 år sedan. Så i dagens värld så finns det ändå tillgång till betydligt bättre och mer omfattande stöd. Men det är ju just det här, det märkliga att om vi får följa med den här olyckliga sagan och så går det precis som Pekka sa, att man i tyst lugn och ro säger upp honom på våren och that's it, att ingen mer diskussion i frågan, så då visar det ju ännu att man inte är redo att ta det ansvar som egentligen man borde ta. Och då visar det ju också till kommande både idrottare och tränare att om jag har problem så tar de inte det på allvar.
Ja, så vågar man inte kanske berätta om det heller.
Ja, eller be om hjälp. Som är ännu högre tröskel.
Och sen är det ju det här med den här liksom skamfaktorn också. Att ja. Det här är ju en, vet du, väldigt liksom, det är ju en känslig fråga, och det är en jättekänslig fråga att kanske medge för dig själv också att du faktiskt har problem. Att det är ju det första steget du måste ta. Och man vill ju kanske inte, jag menar, det sätter dig själva i den situationen. Så man det är ju inte någonting du vill göra, för då liksom medger du att du har ett problem och då visar du också att du har, vet du, en svaghet. Men sånt är det.
Och det är kanske därför man lätt just på grund av den skammen man går över till att göra det till ett skämt. Och då är det lättare att hantera kanske den där skammen också. Att no, men ja, det var en kul grej. Och det kanske är ett sätt att också hantera det för de som är inblandade.
Det här med skam tog jag gärna upp just därför. För att jag var faktiskt, jag vet inte om du Pekka Holopainen själv har varit inne och läst kommentarsfältet under din artikel. Alltså den som du skrev. Och publicerar jag stark rekommendation, den är på finska visserligen. Jag skulle hoppas nästan att någon skulle översätta den. Men alltså, mäkihypyn ja alkoholin pitkä liitto vetelee viimeisiään, tällaista julkisuutta laji vähiten tarvitsi, är rubriken för din den här krönika. Och här har folk kunnat kommentera. Här är nog hemskt mycket, när jag kommer att säga, vad är det nu att börja bråka? Var det inte på egen tid att nu måste nu kan få ta en öl?
Ja, Bettina, jag läser inga kommentarer för att jag vill ha något hopp kvar i livet. Jag läser alltid kommentarer.
Bra tänkt.
Ja. No. Man får hoppas att de flesta idrottare tänker så också i dagsläget.
Jo,
det skulle vara bättre för dem också.
Det tror jag också.
No, låt oss ännu ägna några minuter att diskutera det här som vi alltid bryr oss väldigt mycket om i Finland. Det vill säga, vad tänker de andra om oss? Hur ska vi reagera på det att nu svenska tidningar skriver att fyllefesten slutade med fylleriskandal i finska landslaget? Alltså, ska vi... Är vårt rykte skadat?
Det här är ju ett kärt ämne i det där i Sverige. En finne igen.
Ja,
Pekka som har bott där, jag har bott där. Och Mikaela har varit där hundratals gånger. Så, det där, så det finns det den där ja.
Lyftas inte just här i er tidning fram det här att svenskarna kan fortfarande inte kämpa någon annat gällande finländare?
Nej, det är precis, ja.
Och det är ju det här typiska finländarsyndromet ungefär, att det är ett tacksamt ämne för andra och det här. No, han är sloven idag.
Men det har de glömt ändå, den där på andra sidan viken.
Vad säger Pekka Holopainen?
Ja. Jag hade bra snack igår med, jag har ju många kära svenska kollegor och sa liksom att först skriver ni absolut ingenting om backhoppning i flera år. Då behövs det en medlem i Team Finland som super lite och då får ni rubriker om backhoppning.
Det gäller nog finsk lag så kommenteras ju nog inte hemskt mycket i svensk press så där. Men att i sådana fall så blir det ju förstås väldigt intressant igen.
Jag skulle vilja idka lite medkänsla här på slutet med själva Igor Medved som nu säkert också lider av den här sjukdomen, alltså skam just nu, för att det är ju inte trevligt att bli hemskickad från ett OS och så här. Och sen lite medkänsla också med, ska vi säga, de backhoppande herrarna som förlorar sin tränare så på slutrakan. Om vi först talar om själva Igor Medved, så vad tror ni att han tänker just nu? Vi får gissa här igen att...
Kanske Pekka någon gång har träffat honom, så du har kanske mest koll på hans tankar.
Ja, okej, kanske baksmälla, kanske ånger, helt säkert ånger. Det är ju. Och samtidigt så måste jag säga, jag tycker inte om det där att idrottare måste vara någon sorts förebild. Det tycker jag inte alls om. Det måste han inte. Men om du är en coach i OS, landslagscoach, så måste ditt beteende vara liksom, då måste du vara en förebild på något sätt. På grund av att det finns så himla många coacher i Finland som är volontärer, som liksom tar sin fritid och coachar ungar och så vidare. Och då har vi folk som får lön av att coacha från förbundet i fråga, så måste det vara någon sorts förebild. Det tycker jag. Jag vet inte vad Mikaela tycker.
Jag håller nog fullt med att det här, det är egentligen, om vi nu utgår från landslagstränare i vilken sport som helst, så det är ju de egentligen som ska visa övriga tränare, personliga tränare eller klubbtränare eller just precis som Pekka säger, volontärer, hur man ska jobba för att få fram bra idrottare och jobba, hur man ska jobba med idrottare. Om det här är en del av den modellen som man visar ut och utåt, så det ser ju verkligen inte bra ut. Där håller jag nog fullt med Pekka, att det största delen just som med gällande ansvaret och beteende som landslagstränare, oberoende sport, så då ska du nog föregå med gott omdöme och visa vägen för övriga tränarkåren inom sporten i Finland.
Nu har ju folk dött av skam också. Jag tänker på Mika Myllylä som nu nästan söp ihjäl sig säkert av skam efter den här dopningsskandalen. Så att därför tänker jag att ur ett mänskligt perspektiv.
Men där var det nog många andra. Det var himla många andra orsaker som påverkade. Det vet jag mycket om, men jag vill inte prata om det just nu. Ja. Det var inte doping som dödade Mika.
Ja, det har skrivits böcker också om den mannen, flera stycken faktiskt. Det där, om vi tittar då på backhoppningsherrarna, vad tror ni, hur påverkar det här dem? Vad säger Jonas?
Det är ju klart att det inte är någon optimalt scenario att det där, att mitt under ett OS, som ju dessutom, de gjorde helt okej ifrån sig här för några dagar sedan, ja. och det där, och känns som att kanske ett litet uppsving där efter oändligt många väldigt, väldigt mörka år, så är det här ju naturligtvis en våt disktrasa i ansiktet igen, och det där tråkigt. Hoppas att de löser det här på något konstruktivt och vettigt.
De fick biträdande, andra tränaren.
Ja, precis. Ja, nu jag menar en temporär lösning, och så hoppas vi att det blir liksom en bra lösning som alla kan leva och vara på något sätt nöjda med, för att nu kommer med ett sådant väldigt politikermässigt runt svar.
Men då frågar Mikaela Ingberg, som ju ändå har ett toppidrottare i grunden, alltså en spjutkastare som har tävlat flera OS och världsmästerskap och allt det här och till och med plockat hem medaljer. Så det där, hur skulle du som idrottare ha reagerat på någonting sånt här, att din coach mitt i allt blir hemskickad på grund av att den har inte kunnat bete sig?
No, med tanke på det som vi har diskuterat,
Mikaela,
som har
kommit. Tapio Korjus.
Ja, no, han har föregått med gott exempel, exakt. Men det här, om jag tänker nu på de här backhopparna där i det här OS, så de har ju helt säkert varit medvetna om hans problem. Och det kan ju till och med, det här är ju önske kanske tänkande från min del, men de kanske till och med är lättade att få jobba nu utan den här pressen, att när kommer det fram, när kommer han att göra bort sig.
Bra poäng.
Att det kan till och med finnas en sån version och en sån vinkling på det här. Att jag tänker själv att om man hela tiden går och funderar att okej, när kommer han igen att supa sig full och göra bort sig. Att förr eller senare kommer det fram, för att han gjorde det i fjol också. Så det kan ju faktiskt vara i bästa fall en lättnad för de här idrottarna. Vilket kan göra att de till och med kan prestera bättre än annars.
Ja, sen vet man ju inte hur omfattande, eller jag har ingen aning hur omfattande det här drickande har varit. Ja. Jag menar, har du en som tränare som står rödögd och luktar som en vad heter, flaska lasol och skriker ut order åt dig, så kanske det inte är den mest uppmuntrande hela miljön att göra det yttersta. Men det, vad heter det?
Jag kan nog tänka mig att om Pekka Holopainen fick samtal från Slovenien före han, så var det problemet säkert mera utbrett än bara en enstaka gång.
Ja.
Pekka Holopainen.
Jo, samtidigt tycker jag det är synd, liksom idrottssportsligt, att Igor har ju mycket kapacitet som coach, och hans team, grapparna Kytösaho, Aalto, Palosaari, de började faktiskt komma igång den här säsongen. Mm. Och det är också Igors förtjänst, måste man säga. Mm. Men jo, samtidigt så.
Ja, man glömmer ju kanske.
Vad säger
lätt bort det här att han har ju tillfört gott, men ännu större orsak. Mm. Därför finns det till att någon behöver hjälpa honom i det här läget. Att han inte lämnas ensam där och står ensam med sin skam. Utan att han får hjälp för att det här... Han har ju redan kunnat visa att han är en bra coach. Men han har svagheter. Och precis oberoende om du är idrottare eller tränare, så alla inom elitidrott jobbar med att stärka de svagheter som finns som kan ställa till med det här problem eller utmaningar gällande prestation.
Då drar jag ett streck för diskussionen här. Det var intressant att höra era tankar kring den här fylleskandalen som Finland igen toppar. Jag såg att det är nu inte bara svenskarna som skriver om det här. Norrmännen och till och med brittisk media hade nog rubriker på det, till och med Huffington Post hade skrivit.
Oj, oj, oj. Ja, att det vi är kändisar igen.
Ja, vi är kändisar igen, men inte på ett kanske så trevligt sätt. Men det ni hörde här idag var Mikaela Ingberg, Jonas von Wendt och Pekka Holopainen. Och jag önskar er alla en bra fortsättning på dagen och ett gott veckoslut. Och de som nu har synpunkter på detta får gärna skriva som vanligt till slaget@yle.fi. Alltså slaget@yle.fi. Om detta eller om andra ärenden som ni tycker att vi kunde ta upp här. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet.